Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Framför mig nu så ser jag på skärmen en Josef Pujol som svettas in i det sista med sitt tips. Han har ju nämligen lovat då att tippa sluttabellen i handbollsligan, alla matcher från nu fram till mål. Och jag ser att det gnuggas febrilt där, så vi återkommer till tipset lite senare i sändningen. Då kommer vi också gå igenom nuggetarna. Det har ju varit ett veckoslut fyllt av jämna, spännande matcher och oväntade resultat och så ifrån handbollsligan. Men under tiden som Josef gnuggar klart det sista så tänkte jag att du och jag, Charlie, kunde prata lite om SHE. För den ligan har vi varit inne på. Där har ju Sävehof i praktiken varit serieledare sedan länge. Hejd har varit lika cementerade, fast i andra delen av tabellen då, som Jumbo. Men nu har det ju faktiskt hänt lite oväntade resultat som har gjort att platsen om att bli tvåa bakom Sävehof har öppnat upp sig rejält. Det var ju nämligen så att Skara gick och vann mot Skövde i det härliga västgöta derbyt där nere, va? Och det jag vill veta då, Charlie, är ju vilka du anser vara favoriter för att knipa den där andra platsen.
Alltså det känns ju som att traditionens makt och allt det där, Skuru och Hör, har varit där. För Skuru har fått tillbaka Bjärrenholt, fått tillbaka Josefine Nordström som jag pratat om. Dock är ju, alltså, slutschemat för Skuru är ju brutalt. De har ju alla de här lagen som kan nicka på den här platsen. Alltså först har de Kungälv, sen har de Önnered som är en utmanare till det. De har Skövde och så har de Hör. Det är ju verkligen final efter final här, om man säger. Sen tycker jag väl i och för sig att jag delar din analys på så sätt att allting handlar ju om att inte åka på Sävehof. Men det gör du ju troligtvis inte om du kommer trea heller. Utan det är ju, du får ju inte komma fyra. Kommer, nej, du tvåa, precis, så är du ju helt safe oavsett. Mm. Du skulle väl i teorin, nej, du kan nog fan inte få Sävehof om du kommer trea. Så att, före final. Så att kriget om andra och tredjeplatsen är ju viktig. Men jag håller med, det är jävligt kul att det hettar till nu. För även om det har varit lite upp- och nedpåvända världen sådär med att alltså Skövde från ingenstans legat så bra till, och Lugi som vi trodde på har varit cementerad i botten och sådär, så har det ju, som du säger, aldrig känts sådär. Det har inte varit som handbollsligan, det har varit rekordjämnt och ovisst och alla kan slå alla. Den känslan har det inte varit. Men nu blir det ju, de här avslutande matcherna blir ju så jädra intressanta. Men jag tycker som sagt att både Skuru och Hör, förhandsfavoriterna, börjar se bättre och bättre ut och få tillbaka fler och fler spelare. Så att, ja, jag tror väl att det kanske blir, fan, det är ju det att de ska möta varandra då.
Något av lagen kommer ju tappa poäng, så är det ju ofrånkomligt.
Precis, så att kanske att Skövde ändå reder ut det, för Skövde har ju, ja fan, det är klart, de har Önnered det sista där. Men den tror jag de tar. Skuru den 15 mars, Skuru Önnered, eller Skuru Skövde, den kommer ju avgöra så jävla mycket. Den kan vi ringa in i kalendern, det blir roligt.
Det är ju lite märkligt där. Man kan ju slänga ut en sån varning, ni som nu ska sitta med kalendern och peta in SHE-matcher där. Det kommer ju ett ganska olyckligt landslagsuppehåll. Jag tror att det är en omgång kvar nu och sen är det typ två, kanske till och med lite mer uppehåll där för landskamper. Landslaget ska väl ner till dina hemtrakter, va, Purjo?
Ja, allt är relativt. De ska ju så långt österut man bara kan komma, tror jag. Jag tror att de ska till Strasbourg bland annat. Så att det är ju snudd på Tyskland. Det är ju rätt land i alla fall.
Precis.
Det är en månad där, alltså. Ett gött uppehåll. De har 4 matcher och det kommer ta en månad att spela dem. Drygt.
Lite mer. Vi kan väl också notera att Axnér tog ut en landslagstrupp till den samlingen. Typ ingenting som stack ut i den, va? Eller fanns det någonting som vi kan stanna till på där?
Ja, men vi kan väl stanna till med Matilda Forsberg, tycker jag. Mm. Som vi har plussat för tidigare i den här podden. Och hon har ju bara fortsatt leverera högerkanten i Skövde. Så det tyckte jag var roligt, välförtjänt på samma gång.
Även Jennifer Johansson från Skuru är med på andra sidan kanten. Mm. Alltså inte lika hypad kanske, men har väl uppenbarligen gjort en fin säsong som renderar i en landslagsuttagning.
Även hon har väl med på något typ av
talangvariant liksom, så har väl imponerat och förtjänat en större plats liksom.
Nej, sen var det väl, den här gången var jag lite mer förvånad att Karin Strömberg blev uttagen, faktiskt. Men å andra sidan så är ju de Jong skadad, det kanske gjorde sitt. Sen var det
Frida Rosell också uttagen.
Bra, det var det jag tänkte på vänster nio. Vilket inte heller är konstigt med tanke på den säsongen hon har haft i Sövåf. Så att det är lite nya, ja, hon har ju varit testad förr, men det var ju när hon var i Västerås, tror jag. Så att det är ju ett tag sedan liksom.
Ja, men det är väl också, alltså hon är ju en skytt. Och som vi har pratat om, så uppenbarligen så letar väl Axnér lite efter de typerna. Och hon passar ju väl in i den mallen och har ju gjort en säsong. Och är väl värd chansen liksom.
Mycket bra. Josef, hur går det? Har du fått ihop tipset nu eller?
Ja, men jag tror ju inte ens på det här själv. Eller på att säga. Eftersom jag ville ju göra som så att jag ville gå igenom match för match. Och inte låta mig påverkas av vad jag själv har sagt tidigare liksom. Men det ledde ju till att det blev orimligt på vissa håll och kanter. Dessutom så vägde jag inte in. Jag hade det i bakhuvudet att Ystad ska ju antagligen spela slutspel i EOF European League eller vad fan det nu heter. Och det kan ju liksom tvinga till en annan typ av matchcoachning i ligan och lite sån där. Vilket jag hade ju kunnat, hade inte, det här blev lite framstressat på så sätt att jag inte orkade kolla upp speldatumen för det. Och vilka möter de efter och vilka möter de innan och så vidare. Men det har ändå någonting att utgå ifrån.
Det låter jättebra. Jag tycker att vi sparar tipset lite grann till så får lyssnarna hållas på halster. Och så börjar vi egentligen med att blicka bakåt på veckan som har gått. Det har ju varit en del nuggetar att bita i. För att om SHEs resultat i stort sett har varit de förväntade så har ju handbollsligan varit precis tvärtom. Alltså både IFK Kristianstad och Sävehof åkte på mer eller mindre oväntade förluster. I Sävehofs fall så var det mot Bayern. Och det vet vi ju alla att åka till Eriksdalshallen är inte superlätt. Och i IFK Kristianstads fall så var det mot Skövde. Och de har ju historiskt sett haft lite svårt för Skövde. Men den som såg att det här Skövde som inte har vunnit på år och dag skulle ta det här Kristianstad som har sett hur stabil ut som helst. Den människan tror inte jag står att finna. I alla fall så får man leta länge innan man hittar en sån. Ska vi börja med vilket av de här resultaten tycker ni var mest oväntat?
Skövde, tycker jag.
Ja, Hammarby, och Charlie var ju där.
Ja, nästan i alla fall. Men vi håller masken. Jag tyckte det var lite kul att båda matcherna också avgjordes på ganska så här, halvkontroversiella domslut, får vi säga. Så var ju inte helt nöjda med. Det var inte det kul, det är väl roligt för podden.
Ja, okej.
Det är bra för handbollen.
Exakt. Det annorlunda vinkel, glaset, tänkte jag.
Glaset är halvfullt.
Ja. Ja. Gud vad härligt att få se att domarna avgör. Men
lite, lite intressant.
Börja i IFK-derbyt då. Gud, vad folk kommer bli sura när jag sa så. Men IFK Skövde mot IFK Kristianstad.
Kamratmatchen. Ja, nej, men vi kan väl ta en unna oss en liten snabb sammanfattning av matchen. Så tycker jag att det var ju så här man tänkte att IFK Skövde kunde spela handboll innan de förlorade typ 12 av 13 matcher eller någonting. Alltså, de spelade ju bra och gick på, och alla gubbarna gjorde det de var bra på. Viktor Ljungqvist var Viktor Ljungqvistig. Och Daniel Ekman styrde med lugn och fast hand på mitt nio. Och Rex Blom och Marcus Sjöbring jobbar röven av sig i försvaret. Och det var så här, varför har de inte bara vunnit tidigare? Det är ju orimligt. Vilket var kul att se. Sen är ju Kristianstad... Kristianstad är ju så jävla bra. Och de har bra spelare överallt. Men det känns som att de har det de har. Och när det inte funkar...
Jag har inte sett matchen, men jag visste att det var det som hände, kändes det som. Så här, okay, om Marcus Olsson inte skjuter in dem i krysset från 10 meter, så vad nu då?
Och då var det ändå det han gjorde. För att det var inget annat som funkar i anfallsspelet. Alltså det var mycket det gick ut på, att Marcus Olsson drog in dem två armar i bröstet från 9 och höll dem kvar. Och det var, alltså, anfallsspelet funkade inte alls. Det blev väldigt avvaktande, ofta en studs och så in mot mitten, och Skövde som sagt jobbade som svin. Så att det som egentligen två gånger om förde Kristianstad tillbaka in i matchen var att de gick över och spelade 7-6. Och det å andra sidan då funkade ju bra för dem. Så att,
Det kan man i och för sig säga. Det är ju ett alternativ, så att säga.
Precis. Uppenbarligen. Ja, men verkligen. Så att det är ju en sanning med modifikation då, att de inte har en alternativ. För det är ju ett uppenbart alternativ. Såklart det är det. Men man tycker ändå att det inte finns liksom någon... Det var så här, det spelar ingen roll. De testade ju givetvis först att liksom, Cederholm kommer inte till här, då byter vi in Anton Hallbäck. Och så funkar inte det. Alltså spelet, de har ingen... I 6-6-spelet då, får vi säga. Och så kom de i kapp. Med 7-6 så det såg lika halvtid. Och sen började de 6-6 i början på andra halvlek igen. Och då var det exakt samma visa. De kom ingenstans i ett anfallsspel. Skövde stängde ner dem. Och så var de tvungna att gå över på 7-6 då.
Och det här är ju faktiskt... nu ska vi inte fastna i någon 7-6 debatt liksom. Men att så här, vissa tränare hyllar ju 7-6 som att så här, ja, och vill ha kvar det då. Just på grund av så här, ja, men för mig som tränare så är det ett taktiskt alternativ att ha. Och ja, det är det ju uppenbarligen.
Det är ett latmask alternativ.
Exakt. Det finns så många alternativ som man ändå borde ha i ett, alltså utan 7-6 så ska man ju ha flera alternativ. Kunna använda. Men det här är bara så här, ja, det här är ett alternativ för dummies liksom. Ja, men vad ska jag göra? Vi spelar 7-6 liksom.
Ja, för 7-6 är ju bevisligen svårare än, alltså så här, det är ju inte bara nu tar vi in en gubbe till och så löser det sig automatiskt. Det finns ju väldigt många som spelar ett dåligt 7-6, så att det är ju lite hårdraget att säga det, men det är ju ändå ett fusk, alltså så här, att vår taktiska drag är att sätta in en utespelare till. Det är ändå lite för dummy som du säger. Och det är ju lite... Ja, jag kan ju tycka att det är lite synd. Alltså det blir extra synd att det är tillåtet när det är så. För det är så här, Skövde förtjänar att äga den här matchen hela tiden.
Exakt.
Och så liksom kommer Kristianstad tillbaka på att de fuskar ju inte, men du fattar vad jag menar.
De har hittat ett loophole liksom.
Ja, precis. Så att nej, men sen då... Så är det ju jämnt hela vägen in. De gör ett fint målvaktsbyte i Skövde. Han Bomastar kommer in och käkar några goa i första delen av andra halvlek, ska jag säga. Sen i slutet så har Skövde världens möjligheter att stänga matchen flera gånger. Och då kliver Espen Kristensen fram med den ena sjuka räddningen efter den andra. Så det blir liksom riktigt jämnt hela vägen in. Sen är det i Skövdes sista anfall blir det ju då som Daniel Ekman går på. Han försöker liksom hitta en lucka mellan Henningsson och Olsson. Och så hinner de stänga den så han kommer inte riktigt till. Och Henningsson, Filip, liksom frontar.
Fantastiskt försvarsspel.
Ja, du har sett situationen.
Ja,
ja, ja. Alltså han frontar, han frontar ju bara med kroppen. Och liksom, så Ekman mer eller mindre springer in i Henningssons kropp. Och studsar på Henningssons vältränade bänkpressbringa. In i Marcus Olssons axel. Och Marcus Olsson står bara med armarna rätt ner. Liksom. Och det blir som att Ekmans huvud får någon sån här flippereffekt och in i axeln på Olsson. Ja, och då blir det utvisning på Henningsson. Och det, alltså, det är ju en smäll. Men det är ju inte, det är vare sig Henningssons eller Olssons fel.
Nej, men och det här är ju lite när... Det är väl det lite nya inom domarkåren är ju att se på effekten av en situation. Och uppenbarligen, alltså Daniel Ekman får ju en kyss i ansiktet. Liksom, och det gjorde säkert jätteont. Och Henningsson var ute och gnällde lite med det. Men han gnällde ju absolut inte på Ekman. Alltså att han gör ju absolut inget fel. Men Henningsson är ju bara där rent... fysiskt, ja. Så att säga.
Ja, ja.
Alltså han, det går ju inte att han ska få 2 minuter för att han, för att ja, Ekman är låg. Alltså, ja, det är en inte.
Nej, det var en felaktig utvisning. Sen, ja. Sen sker ju nästa grej då som är smått otrolig, och du kommer ju älska det här, Josef, lika mycket som jag älskar att felaktiga domslut. Då är det ändå så här 18 sekunder kvar. Och det var passivitetsvarning, men i och med att det blev utvisning så är ju armen nere. Så Skövde får ju ett helt nytt anfall i 6 mot 5. 18 sekunder kvar. Vad gör IFK Kristianstad? De ställer ihop en tight femma och försöker liksom låsa fast.
Låsa.
Ja, och jag bara så här. De måste släppa ett avslut, säger jag. Och så bara, de måste göra det nu. De måste göra det nu. Och så när det är 5 sekunder kvar, då släpper de Jonas Burud mitt i mitten också. Alltså precis, ja. Alltså, han hoppar från strafflinjen. Espen gör en sinnessjuk räddning. Grym parad, så räddar den. Men då är det ju bara liksom, när han väl har hämtat bollen, då är det 2 sekunder kvar. Så han hinner inte mer än att kasta upp bollen. Det är så här, ni måste släppa direkt.
Ja, det är helt... Det är faktiskt helt ofattbart.
Ja.
Hål i huvudet alltså. Men,
större misstag av spelarna i Kristianstad att inte släppa en Skövdespelare än vad det är av domarna att ta den utvisningen.
Ja, alltså. Lika mycket i alla fall. Är det. Så var det med det. Hur såg det ut i Stockholm då?
Mm. Ja, men det ska sägas att Sävehof kom ju till Stockholm utan avstängde Felix Möller. Efter 2 röda tror jag. Och jag tror att nämligen, eller ja, jag vet att Hammarby kände lite vittring inför matchen. Alltså de här skadade spelarna som, det är väl typ någon vecka innan Elias Elfsen kommer tillbaka, sägs det. Men de slipper honom, Felix Möller är borta och Sävehof har de ju haft under säsongen väldigt bra framgång med. Så att de kände verkligen vittring och... Sävehof började starkast. Hammarby kom i kapp och förbi, hade någon vända med 6-7-0 tror jag. Men till slut så blev det ju väldigt, väldigt jämnt. Och det var väl kanske 2 försvarsspel som det var bättre försvar än anfallsspel. Men där blev också tyvärr, nu vet jag att Emil Sjölin inte uppskattar det, men det blev ju lite darrig bedömning mot slutet. Och inte bara då den helt matchavgörande situationen i slutet, utan även sista 10 är det ganska många situationer där man, som man kan ifrågasätta. Men det slutar i alla fall med att Sävehof gör mål med ungefär 15 sekunder kvar, 10 kanske. Hammarby kontrar upp och får till en straff, försöker gå ett genombrott utsida 2. Få till en straff på, ja, jag vet inte riktigt vad. Jag tror väl att bedömningen är att ettan då som stänger luckan täcker innanför. Men han är ju, ja, nästan en meter utanför liksom. Och det blir en tvåa dessutom på någon som stod där. Och Oliver Wigmark gör mål med 7 sekunder kvar till ett upp då. Och Hammarby kan gå hem med poängen. Och det ska väl sägas också att Hammarby hade ju också lägen. Alltså jag tror att det stod 26-23.
Ja, de förde väl den matchen
i andra halvlek
i alla fall. Ja.
Ja, egentligen nästan från minut 15. Bara att de tillät Sävehof vid ett par gånger att liksom komma i kapp. Och ha 26-23. Men just det där också, man vet ju om att är det någonting Sävehof är bra på, det har vi pratat om flera gånger, men att det spelar ingen roll vad det står med 4-3-2 minuter kvar, utan det blir ju alltid oftast deras förvar. Men inte den här gången då, med lite hjälp av domarna får vi väl säga då.
Men jag tänkte på en grej, för jag var ju tvungen att också, som du gjorde med Skövde Kristianstad, jag var ju tvungen att liksom se den sista minuten i efterhand så. Mm. Och det slog mig att efter Wigmark sätter den straffen så är det ju 5 sekunder kvar och sånt där. Det är väldigt mycket Hammarbyare
I mittcirkeln.
Alltså, ingen Sävehof verkar reagera på. Jag tänker att det hade kunnat bli en straff där.
Ja, alltså jag vet faktiskt inte exakt. Den är ju ny regeln och jag vet inte riktigt. Men så som jag förstått det så får oavsett om man är där inne. Man behöver väl knappt störa avkastet. Men regeln är väl att man inte får vara innanför cirkeln. Och det var ju Viktor Ahlstrand tydligt liksom. Och just som du säger det, kanske i och med att den är ny regeln så var inte heller Sävehofarna något de kikade efter, men det är ju om det nu ska vara, om det där nu är spelförsörjande, så är det väl rött kort och straff, tror jag.
Ja, precis, eller tvåa eller vad det nu är, men straff hade det ju blivit liksom.
Alltså det, i och med att det sista 30 borde väl vara rött då för
ja, det kanske det också, ja.
Och så straff då, så att, men,
det känns väl också, det hade ju känts, alltså även fast det då kanske hade varit rätt, så hade det ju också känts sinnes att om det blev så liksom.
Ibland är det skönt att det blir fel.
Ja, faktiskt.
Ja, exakt.
Fan vad bra. Det är såhär,
ett fel och ett rätt gör inte rätt. Eller.
Nej, precis. Bara för att de fick en felaktig straff så ska inte vi få en korrekt straff.
Nej, precis. Nej, men på något jävla vänster. Nej, men det blir just det att det är klart, man vill ju inte att matcher ska avgöras på det sättet. Men man vill inte heller att matcher ska avgöras på felaktiga straffar. Så att, ja, jag vet inte.
Förlust i alla fall för båda topplagen.
Mm. Ja. Och vi får väl alldeles strax då se om det kommer påverka utgången för sluttabellen. Innan vi går över på de två stora nuggetarna så vill jag bara säga några korta ord om Hallby RIK, för att resultatet där var anmärkningsvärt. Hallby låg under med 3 i halvtid och ingenting stämde. Sen gör de typ 12-1 och vinner
13-1,
andra halvlek. 13-1 till och med. Och vinner andra halvlek med... ja, precis. Så att slutresultatet blir 30-22. De vinner andra halvlek med 11 bollar. Jag ber mig absolut inte om en analys på vad det var som hände. För jag har ingen aning. För Hallby var heller inte särskilt bra. Alltså, de gjorde några jättekonstiga tekniska fel och sådär. Så att jag... ja, men de fick till det bakåt och så då var det helt plötsligt kört. RIK har ju, det har vi ju varit inne på, några spelare som är ganska tekniskt skickliga när det kommer till typ skott och sådana grejer, men som kanske inte är så himla handbollssmarta. Ja, jag tänker bland annat på högernian från Polen. Vad heter han nu?
Szymon Jelakiewicz.
Tack,
Jalakiewicz. När man får bort Sivaljevic och låter ytternyorna ta lite fler beslut, då finns det möjligheter att skaka RIK rejält. Och sen är det ju så med deras målisar, de kan ju vara hur bra som helst ibland, och sen ibland så kan de försvinna helt ur matchen. Men det var nog bra för Hallby att vinna den här matchen.
Det finns ju en i den här podden som extra knäcker med att skriva lite skit i en tidning också. Mm. Och Och torsdags kväll...
Två i och för sig, jag... Albinsson.
Ja, vad skriver han i för tidning då?
Han var väl inne och vevade i Aftonbladet nu under mästerskapet.
Ja, men det var ju fördolt.
Ja, det under pseudonym,
ja. Ja, exakt. Mr. Huge, nej. Men då, i alla fall så skulle... Det var deadline på den här texten på torsdag kväll. Och så skulle den ut på webben då, i fredags. Men så skulle den liksom printas i tidningen till söndagen. Vilket ställde till det lite. Eller så här, jag kunde inte vara allt för specifik och säga just nu ligger de på den tabellplatsen. För det är liksom så här, allting kan ju kastas omkull. Men jag försökte ändå så här, ja, förutspå lite hur det skulle gå då. Och då, då skrev jag bland annat att sen Chevaljevic kom till RIK så har laget hittat en stabilitet. Och de har, både lag och spelschema för att klara och inte komma sist. Och jag skrev också att både IFK Kristianstad och Sävehof är nästan till oslagbara.
Ja. Yeah.
Så att, man har bra och dåliga dagar.
Ja, det är inte enkelt att tippa den här ligan. Alltså.
Det är inte bara domarna, menar jag, som gör
enkla misstag. Så är det. Okej, lilla nuggeten då. Vi fick ju en fin helg där vi satte igång fredagsfeelingen med lilla nuggeten OV Malmö där. En ganska spännande match där båda lagen... bjöd upp till dans, höll jag på att säga. Om ärligheten ska fram så bjöd de ju upp till dans på det viset att det var nerv och jämnt. Det var kanske inte den mest välspelade handbollsmatchen man har sett. Nej, men det är inte heller
mer dans som liksom så här, första tryckan på sexans disco och professionell mer nervöst och darrigt liksom.
Verkligen så.
Nu händer det. Ska jag ha handen på rumpan? Ska det vara där?
Nej. Nu. Ja. Precis så såg det ut. Men Malmö gick segrande ur den där striden. Och det var två väldigt viktiga poäng för Malmö.
Det var det. Och de var, som du säger, alltså, hur många gånger har Malmö tappat matcher i slutsekunderna? Eller ja, både sekunderna men också slutminuterna. Och den här gången så hade de ju en sån kudde som man tänkte, de kan ju inte göra det nu. Jo, det kan de. Alltså hade matchen varit 6 sekunder längre typ. Mm.
men det är ju också i den här matchen, för jag tänkte på det, jag vet inte vem det var jag hörde säga det, om det var du Charlie eller någon annan, att anledningen till att Malmö ofta tappar i slutet är att de går så jävla snävt på sin trupp. Och jag tror inte att Magnus Persson vilade en sekund i den här matchen. Jag tror han spelade 60 minuter liksom.
Ja, och
Blickhammar inte många sekunder heller.
Nej, och Magnus Persson likt en annan Anton Hallén, han ser ut och redan har spelat 60 när han har spelat en minut.
Ja, så är det ju verkligen. Tumba, Hugosson, båda kanterna också 60 minuter. Mm. Alltså det är fyra gubbar som i princip spelar oavbrutet.
Ja, men det får man ju säga också att så här, även om jag
men det är det typ i Helsingborg med. Måste, Helsingborg byter ju inte ihjäl sig liksom.
Nej, men exakt, men jag tycker att Helsingborg försöker tänka på det medan Malmö har bara gett upp. Alltså Helsingborg försöker hitta luckor. Dels i försvar, vem byter an för försvar nu? Vem kan få lite andningspauser? Medan Malmö bara sagt, vi har smalt upp, vi kan inte byta. Och sen så slutade de tänka där, typ. Alltså de tog det inte ett steg längre. Det enda bytet de gjorde, Inge Ås kom in i slutet och bidrog väldigt mycket under den lilla perioden. Men det var väl han som vilade, eller fick spela utöver liksom, the usual suspects.
Och det kändes mer som att det behövdes. Det var väl inte, man kan väl knappast planera på det sättet att man kör de 52 första minuterna med exakt samma sex spelare. Och sen bara, ja men nu har han suttit i 52, nu ska vi ha in honom, så ska han avgöra.
Att se Malmö spela är lite som, jag spelade med Tobias Rivesjö i Alingsås för många år sedan. Numera, han har ju haft en härlig proffskarriär. Och nu är han väl tillbaka i Norge tror jag. Vart i Runar?
Han är i Runar. där han, jag tror att han har mycket att säga till om, tror jag, där. Inte bara spelare, utan han drar lite i trådarna.
En väldigt speciell människa på många vis. Och när han kom till Alingsås och det var Cooper-test, då liksom, när det var klara, färdiga, gå, när startskottet gick, då bara drog han iväg som en jävla gasell, vet du. Och maxade i tre varv. Och sen dog han fullständigt. Men hans taktik var liksom att han hoppade så att han skulle, så här, han skulle ha hunnit så långt innan han dog. Så att liksom de sista 4,5 varven då, som är pisslångsamma, att han skulle ändå ha byggt en så pass en bra kudde. Och så är det lite att se Malmö spela. Att liksom, fan, har vi tur så leder vi med 5 när det är 4 minuter kvar. Och då kan det gå. Precis. Och det gjorde det. Det som vi ska ta med oss från den här matchen, som är tråkigt, inte minst för OVs del, och kan visa sig när Josef lägger sin sluttabell. Jonathan Wiltorn drog ju hälsenan i slutet. I en situation som inte var någonting. Det var helt sjukt. Han bara hoppade och drog den. Och det är ju... Ja.
Nej, men den... Oj, gud, jag stammade till där.
Var det jobbigt att se, Josef?
Notera. Nej, men jag... Ja, det var lite tungt. Men man kunde ju notera, för att jag såg matchen i efterhand, medveten om att han drog här senare. Då kunde man ju notera att han hade hälen tejpad med sån här färgglad tejp. Så att den har ju varit ett litet aber tidigare då. Och till slut så sa den tack för mig. Ja, exakt.
Fantomsmärta i egna hälen nu av att tänka på det.
Ja, och jag menar, för ett lag som redan är, de har inte heller den bredaste truppen, haft Tunnel skadad mycket, precis, eller ganska precis fått tillbaka Erik Malmberg, Västergren, och börjat få försvarsspelet att ändå sitta ganska bra, tycker jag. Och så får man
fått igång liksom skada på... En målis också. Mikael Andersson gick ju in i säsongen som första målis. Har ju inte riktigt rosat marknaden. Men har ju istället då... Ja, de har ju bytt på rollerna där.
Ja, precis. Ja, men det är klart att det inte är optimalt för en slutspurt här. Där fler poäng måste tas för att säkra kontraktet. Att man då är bort, liksom, en av ens... startspelare, för det är ju Jonathan Wiltorn, så att det är jävligt tufft för OB Helsingborg att tappa. Det är en uddamålsförlust och så bli av med en viktig spelare.
Och apropå 7-6,
fy fan.
OB Helsingborg spelade ju mycket 7-6 i andra halvlek, men blev ju väldigt straffade på det. Även om de själva 7-6 var ju framgångsrikt.
Eller var det det? Alltså,
ja, alltså, jag tycker att
de gjorde ganska mycket mål på det i alla fall.
De gjorde mycket mål, men de gjorde ju uppenbarligen mycket mål utan att de spelarna som skulle byta med målvakten...
Ja, de tjänade inte på det.
Nej, nej, precis. Men, precis. Och där är ju en detalj som... många lag gör ju så, fast de inte borde... Eller så här... Jag tror att OV Helsingborg var medvetna om det, men att de ändå tänkte att om vi ska spela 7-6 så måste vi göra det på det här viset. Men det man ju vill när man spelar 7-6 är ju att man vill ju alltid spela från bänken. Så att de som är närmast bänken inte är på väg framåt och riskerar liksom, och så här, snart är min lucka här, jag måste ligga tight. Utan de, helst av allt vill man ju liksom spela från ena sidan, över på andra, och stort kantläge eller vad det nu är där. Alla hinner byta frid och fröjd. Men Ove körde ju från vänster till höger med bytet på högersidan då.
Ja, och även om avsluten oftast skedde på vänstersidan, så var det ju starten, som du säger. Och det spelar inte så stor roll, för då måste Emil Andersson eller Albert Månsson, som ofta låg på högernian där, som du säger, han är på väg fram, vilket försvårar bytet. Och så hade de en jävla sniper där, Malmö, Hugo Stöivers av alla, som stod och
bara
matade in den.
Nej. Men det är ju också lite dumt att ta den typen av ganska 8 meters lägen, eller vad vi ska kalla det, skott ifrån 8 meter. Felix Sprosch var det ju mycket där. Man vill ju ha inne på linjen, så att linjen kan stå och helst och göra ta 2 sekunder och sen upp i luften och sen lägga in den med ja, det är, ja, inte så bra.
Så ja, och så när man, ja, och när man ser det, när man ser matchen liksom från tv-tittarens perspektiv, då känner man ju att det där skottet hade han lyckan kunnat göra 6-6. Varför låter de inte bara målvakten vara kvar och så skjuter Felix Bross varenda skott? Han gjorde ju typ 7-8 efter en kvart eller någonting i andra. Skit ut ut målvakten. Det där behöver man inte spela 7-6 för att komma till det läget, tänkte man då. Men det kanske öppnade upp sig lite som man inte ser när man är på plan och så vidare.
Nej, Malmö är i alla fall uppe på Ingemarsland medans Ove eller ligger nu då på 11:e plats, det vill säga kval neråt. Men det här var ju ändå bara för nuggeten, för den riktigt fina nuggeten var ju jumbo mot näst jumbon när Önnered tog emot Lugi. Alltså,
fan, jag älskade hur grinigt det var, eller?
Ja, alltså, redan i minut 2 så kände man så här: oh jävlar vad det här betyder någonting för alla spelare. Och då gnällde och gnabbade, så det var lite så här, ja, men slutspelsvibb, eller vad man ska säga. Precis så som man vill ha det. Långt ifrån Tele2s ljumma jävla vipp där ingen bryr sig om hur matchen ska gå, utan man bara vill ha ett gött event. Här var det precis tvärtom. Ingen brydde sig om eventet, alla brydde sig om att vinna eller förlora den här
matchen. Och Lugi hade lite klack med sig, och långedragsgrabbarna hade fått några folköl där på Apberget bakom mål. Det var, nej fan, det såg ju riktigt härligt ut alltså.
Och det hade man ju nästan då kunnat tänka sig, va? Att i en sån grinig, gnuggig, tjurig jävla match så har Önnered lite mer att komma med än Lugi.
De har ju svin, Önnered. Ja. Vi var inne på att Lugi saknar svinen.
Önnered har nästan bara...
Önnered har väldigt många svin. Och det, jag fick känslan när man såg... Alltså, upprinnelsen eller avslutningen på den här matchen, att det var fan inget lag som ville vinna. En kollega sa det väldigt bra. De här lagen, båda gör sitt absolut yttersta för att förlora den här matchen. Det var liksom så konstiga passningar och beslut, och det kändes att fan, nu har vi köttat och krigat här 50 minuter, nu ska det ju avgöras på riktigt, nu ska poängen delas ut. Och då var det inte lika roligt alltså.
Nej, men och det är faktiskt intressant, vi kommer väl kanske in på det lite mer, men att undra om det var en så här grej som Önnered tryckte på innan. Okej, man pratar ju ofta om vart kan man få matchen i form av tempo och sånt där. Men undrar om Önnered tänkte så här: okej, om vi får det till en grinig skitmatch.
Sätt nivån.
Ja, men förutom det som ju alla säger. Liksom, men så här, om det blir en grinig skitmatch, det är vi bättre på att hantera en Lugi då. Alltså, Kasper Kjell har väl någon typ historia av liksom kort stubin och sparka på papperskorgar och lite sånt där. Och att Önnered ville ha matchen dit, eller om det bara är att de har typerna som lätt vandrar den vägen så att säga.
Men jag kan tänka mig att det var uttalat, för det förekom några grejer som man inte vanligtvis ser i matcher, några smällar som var lite fullare, men också så här trash talk och fram till straffskytten och hålla på. Och vi såg ju Michels Leava när han avgjorde matchen, när han försökte kaxa sig mot bänken på
han lite kunde inte bestämma sätt. Sig Nej. Vilken kaxig gest, det var oerhört märkligt. Och jag tänkte alltså, det var så här, där är inte Lugi-klacken. Och så här, vadå hysch? Du har hemmaplan. Eller, vänta nu här.
det kändes inte helt inte stringent.
Först skoporna bakom öronen. Så här, jag hör det inte. Och sen, tyst!
Hur ska du ha det nu? Och se tungan ut någonstans mitt emellan dem. Men Leaba å andra sidan ska väl sägas då, om slutgesten där inte riktigt satt 100%, så satt ju skotten istället 100%. Han var ju en av få som verkligen såg ut att vilja vinna den här matchen och typ alltså, avgöra själv på slutet.
Ja, jag har sagt det, för fan han skjuter hårt alltså. Alltså att han har blivit någon jävla försvarspjäs bara liksom.
Han har ju varit Önnereds bästa anfallsspelare, bortsett från Brännberg eventuellt då.
Mm.
Men får ändå liksom, han får inte riktigt det. Alltså det
men det känns som att det är med nöd och näppe som han får hänga med och köra anfall.
Ja, exakt. Och att så här, jag hoppas att det är att de så här prioriterar att vi måste, apropå köra slut på spelare, vi har inte så många försvarsspelare, du måste spela 60 minuter bakåt. Och att det är därför han inte får spela mycket anfall, men annars så borde han ju spela mer anfall.
Ja, helt enig. Men det som kanske, förutom då att vi att Önnered vann matchen med 4 mål, så har vi ju idag i sociala medier möts av uppgifter som inte är så roliga. Det var ju nämligen Paul Überlacker, Theos pappa, som skrev att sonen då har blivit utsatt för, ja, men mer eller mindre ett hot av onämnd underredsspelare. Überlacker, som har kommit tillbaka från hjärnskakningen, varit borta 4 månader då, kliver in på banan och får då höra att du kom inte in i zon 3, för att då ska du passa huvudet, typ. Jag citerar inte ordagrant, men det var i alla fall kontentan av budskapet. Vad känner ni när ni hör och läser det?
Alltså, hur fan ska man säga det här? Det är ju inte soft på något sätt. Det är ju inte så man tänker, ja, mer sånt. Men jag känner samtidigt, ja, vadå då? Alltså det viktiga är väl, så länge ingen faktiskt slår honom i huvudet och ger honom en hjärnskakning, så är det väl för fan lite väntat ändå, eller i en match mellan jumbon och nästjumbon som betyder allt. Jag är lite förvånad. Nej, så här, jag är egentligen inte förvånad när du säger det är Paul Überlacker, det är Theos farsa. Du tror fan att han investerade sin son. Jag hade också blivit upprörd om jag var liksom en anhörig eller att jag var personligt involverad på det sättet. Men liksom det här delas av folk, alltså det här delas av Peter Möller, som tog väldigt så här, bara, vart är vår sport på väg? Kan det här verkligen stämma? Och jag bara så här, really? Really, Peter Möller? Alltså jag kommer ihåg när du så här, du spelade 3 med Mikael Moen. Menar du att det aldrig har uttalats ett hot innanför 9 meter i Sävehof 2005? Tillåt mig tvivla. Så att jag är lite så här, jag står inte bakom det, men jag är också så här,
men du står vid sidan.
Ja, jag står vid sidan och konstaterar att ja, det är väl för fan så det är. Jag kan också konstatera att det finns ju inget lag som det är mer tacksamt att göra det mot än Lugi, som är mentalt just nu nedtryckta i skorna, har inget psycho som står upp för Überlacker där. De har inte Leijonberg liksom. Så att det är ju tacksamt lag att göra det mot också.
Jag håller med till i mångt och mycket, ska sägas. Sen tycker jag väl att det var också lite tendenser till att liksom fullfölja det hotet.
Ja, det är ju vidrigt på riktigt. Det är 100% efterblivet att hålla på och försöka skada någon.
Ja, exakt. Och det får man ju vända emot. Och jag menar så här, ja, jag är 100%, jag spelar ju fortfarande, så jag får ju passa mig för vad jag säger. För det kan ju i framtiden bli liksom backtrackas och sten och glashus. För jag är med på att det brinner ibland. Och det har jag full förståelse för. Men sen det jag tycker är intressant, för att det här påminner mig om en grej, nämligen det här måste vara 10-11 år sedan eller något. Då var jag och gjorde typ så här Sportbladet TV i samband med något mästerskap ihop med Martin Bokvist. Då när han ganska nyligen hade kommit hem till Västerås Irsta, och han spelade nog fortfarande. Och då fick han, eller vi, frågan kring det här med trash talk och, eller gentlemannasporten, eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt, och det är skitsamma. Men då sa Bokvist det nämligen, och jag var, det var som sagt 10 år sedan, jag var grön bakom öronen då. Och han sa det att liksom så här, sättet...
Vad var du för något?
Är man inte, vart är man grön då?
Jag tror man är kanske torr.
Jag var blöt. Är jag torr då?
Du var inte torr bakom öronen, de gröna öronen. Förlåt.
Ja. Ja. Det var bara
ska jag hitta på nu att, man, att det är ett franskt uttryck nu, eller?
Ja, jag gör det. I Frankrike säger man man är grön bakom öronen. Vad säger man i Sverige? Ja. Ja. Vad hände? Vad sa Bokvist då bakom dina brysselkål?
Fan, ta bort det här. Alltså, jag har så många sådana här grejer.
Fan då.
Vi kommer absolut ta bort det här, Josef. Det var inte ens roligt.
Så att, jag vill veta vad Bokvist sa.
Nu vill jag verkligen veta vad Bokvist
sa. Så, nu är jag med. Vad sa han?
Nu lyssnar jag här.
Vad är bakom öronen? Jag är blöt. Nu är jag, då var jag knappt torr. Då var jag blöt och nu är jag torr. Då var jag knappt torr. Ja, det är Bokvist i alla fall sa. Ja, det Bokvist i alla fall sa. Det var att han hade aldrig upplevt den typen av trash talk och liksom det aggressiva typ av spel som han då ansåg det vara i Sverige och i elitserien då, hade han aldrig under sina år utomlands upplevt.
Mm-hmm.
Och nu när då är vilket färg har mina öron nu?
Får jag bara fråga? Menade han att så som det var när
det var
han
mycket
kom
värre
hem? Eller menade han jämförde
Sverige?
Ja, men nej, i Sverige innan han... Ja, men nej. Han var ju i Sverige innan han gick ut och sen så kom han tillbaka till Sverige. Var det en chock för honom när han kom tillbaka över hur hårt det var då? Eller menar han på att fan, när han spelade i RIK, då var det highlight på trash talket?
Det ska jag låta vara osagt, för nu blir jag lite osäker. Men han menar i alla fall på, jämfört med alla de år i Bundesliga och Danmark och mästerskap och allt vad det nu var.
Champions League. Så var,
Champions League, så var det inte liksom den typen av klimat utomlands som det var i Sverige. Just kring, framförallt kring surret, förstod jag det som. Och där, nu när jag är röd eller gul bakom öronen, så får jag väl faktiskt vara beredd att hålla med då. Ja. Om att liksom, det hotas inte på det sättet utomlands. Vilket... Ja, jag vet inte vad det säger, men det är i alla fall en intressant liksom...
Men det upplevde den, alltså, den korta tid jag var utlandsproffs, så upplevde jag också att det var på något sätt som att det fanns en professionell respekt på något sätt, att alla vi här är yrkesmän. Det finns inget personligt, alltså kanske när det väl var aggressivt och lite hotfullt, då var det ju de här derbyna då märkte man att det betydde något, och det kanske kan vara så. Han borde ju i så fall upplevt det när Kiel mötte Flensburg, kanske så här, när Christian Seitz kommer och svinar Holpert i nyllet, men i en normal Bundesliga match eller så, då förekommer ju inte det överhuvudtaget, som du säger. Det är min bild också av den korta erfarenhet jag har av det.
Ja, exakt. Och jag menar, jag har inte heller spelat den typen av matcher säkert som Bokvist har. Men jag har ändå spelat lite, ja men helt direkt avgörande för att undvika att åka ut i Bundesliga. Och det är ju en match liksom. Så att jag menar, det kan ju också vara, och det var säkert en del fula tyska svordomar som eventuellt flög över mitt lila huvud liksom. Men det är i alla fall en intressant iakttagelse som jag minns, och att det är liksom det här just hoten, eller vad man ska säga det. Men sen håller jag med om att så här, ja, om det bara snackas liksom, och att Liaba försöker syka vid någon straff med framgång också, i och med att den satt i stolpen. Ja. Det är ju verkligen harmlöst liksom. Men just det där, för att jag tyckte att spelet, det började ju i minut ett, och att vissa spelare i Önnered kanske inte gick endast för att låsa, så att säga.
Jag tycker att precis det att spelades ganska fult, plus så här hot om våld mot huvudet på någon som precis har kommit tillbaka från hjärnskakning, gör det jävligt mycket allvarligare än ett inom citationstecken och vanligt trash talk. Men det,
Det är lågt. Jag kan inte försvara det, men jag kan heller inte förfasas över det, så länge det inte är att någon faktiskt försöker ge Tyblack en hjärnskakning till. Och är det så, då ska de fan inte spela handboll mer. Då är de pariga för mig. Jävla svin alltså. Men så länge de försöker, och det funkar ju, han var ju svinbra i Blacker. 5-7,
ja.
Smiska in dem. Så att det, och det är ju härligt att se.
Mm. Nu börjar det bli dags för tabellen, va, Josef?
Mm. Ja, helvete. Jag som redan gjort bort mig en gång idag.
Nej, gå in med lite, du går in med sånt ner trash-talkat självförtroende nu och ska leverera en hel tabell.
Ja, nej, men för att där uppkom väl i någon idé vi hade om att ja, tävling och kring bla 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 och sådär. Vi skiter väl kanske i den tävlingen. Men det fick i alla fall ett
jag tänker så här. Om någon tycker att din tabell inte är så bra och istället har en egen sluttabell som
det tycker ju knappt är, jag.
Nej. Om man har en egen som man tycker är svinbra och om man samtidigt också är Patreon, då kan man skicka in sitt tips så kommer jag kolla igenom dem. Och om någon sätter alla lag på rätt plats, då får man en fin jävla pocketupplaga av Jobben med Vranjes självbiografi Jag vill bara vinna.
Ja, vilket jävla
ja till livet.
Mm. Ja. Jo, men jag vet inte, hur ska jag gå igenom det här? Ska jag gå igenom då vilka bara rakt upp och ner sluttabell, eller?
Ja, gärna. Och du kan addera också poängsumman i de fallen det är intressant.
Okej. Ja, men för att i toppen då så har jag Kristianstad. Det är inte så stor förändring. Toppen är ju ganska ointressant. För att jag tror att Kristianstad tar 10 poäng till och därmed vinner. Tätt följd av Sävehof som ligger där bakom. Sen är det ju ett glapp ner till Ystad som jag i det här då har gett 6 segrar. Vilket, ja, med tanke på Europacup-spel är någon eller två för mycket. Men det spelar ingen roll. De har ju ändå så pass stor kudde ner till Alingsås då. Som jag tror kommer på fjärde plats. Och efter dem på femte plats så kommer Hammarby. Det blir en intressant match kring den här fjärde, femte platsen faktiskt.
Får jag bara stanna till lite vid tredje placerade Ystad IF. För där fick vi ju bekräftat, va, Charlie, din övergång där som du...
Mm. Det är väl gött. Vi sa ju, vi spekulerade ju vilka som skulle bli Bundesliga proffs och vi missade ju Erik Persson, men att Jonathan Svensson skulle till Erlangen, den var vi ju jävligt tidiga på.
Mm.
Ja, den nailar vi.
Den nailar vi.
Var det i oktober du satte att Svensson skulle ner till Erlangen?
Jag tror det var 23 oktober faktiskt. Mm. Jag satte det. Så ja, att, ja, fan, att det skulle ta så lång tid för dem att offentliggöra det.
Konstigt att han förnekade det så länge själv att den var klar.
Ja, spela Allan Ballan där.
Över spelare som blir handbollsligans nästa export till Bundesliga. Charlie.
Ja, och tror fan vi hade rätt. För nu är det klappat och klart, ser du. Jonathan Svensson ska till Hamburger Sportverein.
Mm, ja, förlåt Josef, det var ett litet inspel där bara.
Ja, nej, men att det blir en direkt avgörande match mellan Alingsås och Bayern då, i Alingsås kring den här fjärde, femte platsen som kan vara viktig då i en kvartsfinalserie. Sen efter Hammarby på sjätte plats kommer Aranäs.
Oj. Mäktiga Aranäs.
Precis, och i det här då innebär det att de kommer ta 8 poäng till, har jag kommit fram till.
Det är helt alltså, otroligt.
Så många säsonger som vi har underskattat Aranäs. Är det möjligen så att pendeln har slagit över så att vi börjar överskatta dem nu?
Nej, jag tycker han underskattar nu. De tar ju 12 poäng till.
Ja.
Tätt följda av Halby som också får göra sitt första slutspel. Och sen då, nu börjar det bli jävligt märkligt här. Utöver Aranäs så kommer Malmö på och kniper den sista slutspelsplatsen.
Det här är märkligt ju. För att, vi alla som har sett Malmö och nu när vi har pratat om dem har ju sagt att de måste leda med 5 mål när det är 4 minuter kvar för att kunna ta 2 poäng.
Och de kommer då ta leda med 6 poäng till. Ja, och då leda kanske med 5, kanske ännu mer till och med. För ett lag som bara tar 2 poäng till och missar slutspel, det är Skövde.
Trots att de är stek.
Skövde som alltså precis har tagit Kristianstad. Ja. Och Charlie har lagt ut texten om att ja, men målvakterna är igång. Ljungqvist är Ljungqvist. Och de jobbar hårt i mittförsvaret och sådär. Men det är inga, knappt några fler poäng då för Skövde.
Knappt, och då ska jag säga alltså, att först hade jag, i min första tabell hade jag 0 poäng. Men jag tänkte, nej, det är för galet.
Så du har skohornat in 2 poäng till världens hetaste IFK Skövde.
Du gav 2 av Malmös från början 8 poäng. Gav du till Skövde på något väldigt vagt vis.
Och sen då, vad blir det? Det blir på 10:e plats. Har vi Guif. Ta bara 2 poäng till. Men hamnar i ingenmansland. Och nu då, hur fan kommer det sig att Lugi hamnar på en 6:e plats? Iskalla Lugi tar 6 poäng till.
Inte en 6:e plats, det hade varit.
Men tar 6 poäng till och landar på en 11:e plats, alltså kval. Första kval.
Då vill jag faktiskt...
en uppryckning det alltså.
Ja, det är en uppryckning.
Då är du värd en pocketbok, Josef.
Ja, men tror vi inte att Ybelacken nu är ren liksom ilska?
Ja, det är verkligen så de brukar reagera, Lugi-gubbarna.
Lyfter skutan.
Knyta näven i fickan, gubbar.
Precis.
Det är motvinden en drake lyfter och sådär. Det är enda som kan rädda dem nu är Christian Nylén.
Ja, men Önnered hamnar på 12:e plats. Ta 2 poäng till. Sen RIK 13:e plats. Och några som jag på något jävla vänster tror går bet resten av säsongen, det är OB Helsingborg, som inte tar några poäng till och därmed hamnar sist och åker ur. Vilka, alltså så här, jag tror knappt på det här själv. Vilka stora förändringar vill ni göra? Eller vad säger ni?
Nej, alltså jag är lite som om du tänker när man går på en visning för ett hus eller en lägenhet eller någonting, så har ju vissa den förmågan att de går in i ett rum och så ser de att ja, men här skulle man kunna ha en byrå där istället, och så skulle man kunna ha köksbordet här. Sån är inte jag. Om jag går in i ett rum som är möblerat på ett visst sätt, då kan jag inte se att det ska vara på ett annat sätt. Om någon har tvn på en vägg, då kan jag inte för mitt liv se att tvn ska kunna vara någon annanstans i det rummet.
Och lite så det är faktiskt väldigt roligt med dig, Charlie, för du är ju absolut en av de smartaste personerna jag vet. Men ber man dig, som liksom tänker ut massa smarta grejer och sådär, men ber man dig ha så här en åsikt om typ ett upplägg eller så här, vi kan bolla lite, då bara bolla, nej, vi gör så som planen är bara, va, att typ spruta ut lite nya sköna idéer bara på hur man kan ändra någonting där,
då, va? Tycker då du inte att jag är kreativ? Nej, okej. Okay. Men det sagt då, så vill jag bara säga att när jag tittar på den här tabellen så kan, alltså, nu ligger ju Lugi sist. Mm. Och då jag kan inte se att de inte, ja. Alltså, varför ska de inte ligga sist sen? Nej. Alltså Helsingborg har ju 3 poäng mer än Lugi. Varför kommer de inte ligga före Lugi om 6 matcher eller 5 matcher? Jag fattar inte.
Kan du bolla upp något skönt alternativ då?
Ja. Nej, men jag kan ju inte tro att RIK åker ut. De har ju hittat en stabilitet. Nej, men jag kan inte hitta något annat. Nej, men
så här, Ove, Helsingborg. Om vi ska kolla lite snabbt.
De sa ju från början, det är ju min enda. Att jag, liksom, jag går under med det skeppet.
För att de har ju då Sävehof hemma, Hammarby borta. Nej, förlåt. Sävehof borta, Hammarby hemma. Aranäs borta, Önnered borta och Helsingborg hem, eller Alingsås hemma. Där kan man ju fort se att det blir 0.
Mm.
Och så då om vi kollar på Lugi. De ska ju ha en jävla massa poäng enligt mig. De har ju Skövde, iskalla, men framförallt
Hallby. Det blir ju för fan stekheta.
Nej, iskalla. Framförallt så har de ju Hallby hemma, Guif borta, RIK hemma.
Lugi har 5 raka torsk.
Nej, jag tror inte Lugi.
Mot Helsingborg och Önnered är 2 av dem.
De har 3 poäng upp till Helsingborg. Jag tror inte Lugi kommer fixa det här heller, faktiskt.
Nej, jag tror inte det heller egentligen.
Nej.
Men det friskar upp för min tabell här.
Men Charlie, du sa ju hur länge sedan det var Lugi åkte ur. Det var ju intressant tycker jag.
30 år sedan, ja.
Ja, det precis. Det är jävligt lång tid.
Ja, men det blir kul. Det blir intressant att se sen. Alltså, de som väl klarar sig kvar. Eller när intern tabell mellan de som... botten 4, botten 5. För det är ju, som jag nämnde där, så Lugi, 3 av Lugis senaste 5 förluster är mot Malmö, Helsingborg, Önnered. Alltså det är de matcherna man måste vinna.
Mm.
Och de gör ju inte det. Och deras, liksom, deras 2 bästa spelare är inte ens deras bästa spelare längre. Alltså det är... Nej, jag vet inte fan alltså. Det ska till något i hästväg för att reda ut den här röran.
Ja, men det lutar ju, allt går emot RIK och Lugi i den sista omgången. Ja,
sista omgången. Jävlar. Vad
åh gud, vad man... Det, jag håller varenda tumme som finns i hela världen nu för att vi ska få ett möte i sista omgången som betyder att den som vinner går liksom fritt, eller i alla fall då till kval. Och den som förlorar åker direkt ur.
Och då ska jag säga, om det händer, då tror jag Lugi vinner den. Mot RIK. Om det är du så ser. Att det hänger på sista matchen.
Mm. Du ser. Det har jag också tippat.
Mm. Och då åker ju... Då
att Lugi vinner.
Då ryker RIK.
I så fall åker RIK.
Nej, men för eller Helsingborg tar då. Poäng. Ja. Ja, men det är det jag menar. Vad fan logiken är ju... Alltså.
Ja, Josef. Fan, det lutar åt pocketbok för dig alltså.
Ja, ja det, så är det nog fan, Josef. Det, du har nog som vanligt då rätt... Hörrni, vad kul det har varit att snacka handboll med er. Vi tackar alla lyssnare och så säger vi på återhörande igen nästa vecka.
Ja, skicka in era tabeller.
Mm. Ja, för fan.
Just det, ska vi säga vart de kan skicka in dem? Man kan skicka dem till min mailadress som är emil.charlin@gmail.com.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.